Hej och välkommen till dig som lyssnar och dig som tittar till våran podcast. Vi är MX Fys, mitt namn är Robin Svedenborn och ditt namn är...
Bill Svedenborn.
Väldigt roligt att ni hittar hit, såklart. Vår podcastserie kommer vi huvudfokus vara på träning. Träningsprestation är ju det vi älskar och tycker om. Just med att jobba med personer som vill prestera och bli bättre. Men även körteknik, körträning, kost, även koordination som vi är just i den här podden som vi kommer att diskutera. Och vi tänker liksom allting som har för att hjälpa er bli bättre är liksom egentligen syftet med hela podden. För att ni ska nå er egna, där vi tycker är egna optimala nivå. Sen var den är någonstans får vi liksom lite grann komma till, eller vad man ska säga. Har ni några funderingar kring ämnet eller kommentarer eller någonting ämne som ni vill att vi ska lyfta i vår podcast, så får ni mer än gärna lov att liksom kommentera och skicka till oss, så får vi se. Vi kommer i alla fall försöka svara på frågorna kommande podcast då, men är det ämnen så försöker vi planera in det så att det passar liksom i vår eget schema, så att säga. Ja, Bill, har du haft en bra dag?
Det har varit kanon bra dag.
Har du hittat på för något?
Jag har varit ute och rasat lite. Som uppvärmningen för detta.
Jävla okej. Att du tog
det. Det är nyss jobbet.
Ja, jag körde faktiskt ett intervallpass, höll jag på att säga, innan på gymmet. Jag har så lite eftersvettning. Jag kommer nästan direkt ifrån gymmet hit.
Jag har inga eftersvettningar, men det får man ju. Efter intervallträning.
Intervallträning, ja.
Det var bra.
Och sen tänkte jag att den här veckan är någonting som många som jag tränar, eller vi tränar, har en ny fas. Det har ju liksom stämt av mycket med i veckan, framförallt i igår, ja. Där vi tänkte att vi stämmer av lite grann var vi ligger i träningen. Där liksom en ny fas kommer liksom nu imorgon, börjar på måndag. Så vi har liksom lite grann träningsupplägg som ett program som ska få förnyade veckor, så att säga. Nytt inriktningstänk.
Jag skulle lägga till att alltså de programmen vi gör, de är ju inte från vecka till vecka. De baseras på 21 dagar.
Vad är det, 3 veckor?
Ungefär 3 veckor.
Ungefär 3.
Och det beror på att vad är det som säger att kroppen anpassar sig bättre när de har återkommande veckopass? Och när jag började fundera på det lite grann så kom jag fram till att så är det ju inte, utan det är bara att man jobbar liksom, eller går skolan måndag till fredag och är ledig lördag och söndag. Och det blir det ganska per automatik att man lägger upp ett träningsprogram från måndag till söndag. Men det är inte det som är det optimala för att kroppen ska svara på träningen. Om man då tänker belastning och återhämtning, så är det betydligt bättre att köra 21 dagar. Har vi kommit på. Upplägget blir mycket bättre. Speciellt när man har uppbyggnadsperioden.
Mer träning och mer vila.
Ja.
Så att säga. Som egentligen är hela syftet med träning, att man kan återhämta sig efteråt.
Det ska man göra.
Det ska man göra. Ja.
Vi brukar säga det ju. Vi ska träna så lite som möjligt. Ja. Det har man inte sagt att vi inte ska träna alls. Och träna lite. Mm. Vi ska träna så lite som möjligt. Och får visa det är ganska mycket. Men resten är då återhämtning. Och den får vi in bättre i ett 21-dagars program.
Ja, det är inte så många som förstår det egentligen, att träna så lite som möjligt. Men börjar man fundera på det, så tror jag att det är någon kugge som faller på plats.
Ögonbrynen höjs när man säger det. Men efter en stund så börjar man fundera. Och då inser man att det är så.
Lite grann om vår vecka. Vi har tänkt nu att vi skulle gå över till just med hur vi ser på koordinationsträning. Vi tänkte vi skulle börja ifrån när vi är liksom barn. Tänker vi egentligen från när vi är spädbarn. Hur vi börjar liksom koordinera med hjälp av alla intrycken vi får av föräldrarna. Sen kommer vi då gå över till mer när vi kommer in i förpuberteten. Sen kom i puberteten och efter puberteten. Det är de här 3 egentligen inriktningar som vi fokuserar på. Där du efter puberteten är då när man är vuxen ålder liksom.
Ja, vi likställer vuxna sen med efter pubertal ålder. Mm. Det är, vi kan säga detsamma.
Vi kommer nämna lite grann vad talang är för någonting. Vi kommer även sen komma över mer på det, de äldre. Hur vi kan egentligen träna koordination när vi blir äldre. Om det går överhuvudtaget och vilket egentligen approach man ska liksom försöka ha. Så man kanske får någon förståelse för att varför saker och ting inte går som man tänker just när man är äldre.
Och allt detta är då baserat på det vi har lärt oss och den erfarenheten vi har av att träna barn och ungdomar, äldre i olika åldrar. Så detta blir en sammanfattning av vår erfarenhet och kunskap.
Och allting börjar ju såklart när vi är små. Just med vi föds ju. Och vi liksom, som du är inne på, vi snackade lite grann i veckan inför de här, inför då att vi skulle prata om koordination idag. Och då nämnde du någonting som var rätt så intressant. Skulle du vilja ta det en gång till?
Ja, det är ju när till exempel barn ska lära sig att äta. Jag vet inte om alla har varit med om det. Alla har ju varit med om det, men jag kommer inte ihåg det. Men kanske sett det hemma hos någon annan eller på film och så. Då tar ju barnet då ska jag försöka äta själv, ha en sked, ta maten och sen när den kommer upp till munnen så vänder de ofta skeden upp och ner och tappar det de har på skeden. Och då kommer ju föräldrarna dit och försöker rätta till det här problemet, att de ska hålla skeden rak, de ska inte bara följa med i en cirkulär rörelse med skeden utan skeden ska hållas rak. Och sen blir det då en viktig grej också, det är ju en timing då. Att när skeden då är rättvänd, att man öppnar munnen, för in skeden och kanske då lägger läpparna på skeden och drar av den här maten då. Allt detta här är ju en koordinationssystem, ett koordinationsmönster som barnet behöver lära sig för att klara av att äta. Och det är ju föräldrarna med och styr upp så att det blir rätt koordination. Och det kan vi väl likställa med tränare då, som är med till exempel när det är körträning. Att man styr upp, man liksom förklarar. Det är svårt för spädbarn att förstå vad man säger. Men är man lite äldre så förstår man kan, vad folk säger. Och kan liksom ta en instruktion då också. Och då blir det ju betydligt lättare. Då blir det ju någorlunda rätt från början. Men det här exempel med spädbarn, det är ju ganska träffande just nu när vi pratar om koordination. För det blir ju liksom en roterande rörelse. De förstår inte hur de ska hålla och de blir korrigerade i den här rörelsen hur det ska gå till för att få maten i sig. För att sen klara det själv. Och sen är det då en massa andra olika koordinationssystem som de lär sig. De ska resa sig upp, de ska börja gå. Och där finns ju inget inbyggt i hjärnan ännu som berättar för dem hur de ska göra, utan de måste träna in allting. Alla rörelser måste tränas in. Och det tar ju ganska lång tid att lära sig gå. Det tar ganska lång tid att lära sig det mesta när man är spädbarn. Men då är kroppen funtad på det sättet, verkar det som, att man har en gyllene ålder liksom från det man föds och fram till pubertetsstarten kan man väl säga. Där det är extremt lätt och få in nya koordinationer. Och att hjärnan då liksom svarar på den här koordinationsinlärningen på ett bra sätt. Så man kan väl säga att det finns ett fönster där, ett åldersfönster upp till pubertetsstarten ungefär. Där man har väldigt lätt för att lära sig nya koordinationsmönster.
Mm. Det där går lite grann i hand med liksom att vi har någon som du pratar om just här med äta, lära sig äta för första gången. Vi har någon som är med som har lärt sig i sin tur som för detta vidare där det som har kunskapen och grunden för just den här koordinationen. Mm. Och det är lite grann det som mycket av idrott handlar om, just med att man har någon betrodd tränare som vet hur man ska komma vidare i sin idrott eller sin koordinationsmönster. Där man då kanske som förälder tar den rollen. För att det kanske inte finns någon annan tränare där liksom en vuxen förälder tar den platsen för att liksom känna att men barnen ska ändå ha någonting att göra. Eller en tränare som vet exakt vad den ska göra och liksom följer barnen från det att de till exempel börjar på gymnastik på 4-5 års ålder upp till att de går igenom hela puberteten och efter puberteten.
Ja.
Så liksom skillnaden på vem man får i sitt liv påverkar ju hur man lyckas med koordinationsinlärning.
Vem man jobbar med och vem man får som tränare.
Mm.
Mm. Om vi då tänker oss motocross som vi specifikt brinner mest för.
Mm.
Så blir ju detta en extremt viktig grej att öva in rätt koordinationsmönster i den här åldern då. För vi vet ju också att blir det fel koordinationsmönster så är det extremt svårt att rätta till det senare. När man har kommit in i puberteten ett antal år och efter pubertal ålder eller vuxen också. Så är det extremt svårt att ändra på det. Så att ska man få till det på bästa sätt så ska man ha de bästa och mest erfarna körtränarna i förpubertal ålder för att få in rätt koordinationsmönster. Sen är det inte bara det utan inlärning av koordination baseras till viss del också på att man har många koordinationsmönster. Eller tränar in många koordinationsmönster. Och det kan man ju få genom att vara med i flera idrotter. Så på vintern då så kan man hålla på med lite olika idrotter. De koordinationsmönster som man övar in i andra idrotter de har man stor nytta av även i motocross och vice versa. Mm. Och vi har detta också när man kör crossskolor då. Att man inte kör så länge för det här med koordination det är ju nerverna som styr. Det är ju hjärnan som skickar ut signal till nerverna som styr ett visst antal muskelfiber. Och nu var det en sån igen att tappa träden där.
Men det är just det här med muskelfiberna. Man skickar ut, man ska inte köra så ofta som man då är lite nyare för pubertal. Om vi säger att vi är under 10 år och liksom kommer in och ska börja köra någonting. Det krävs vila lite oftare. Då inte man kör för mycket. För nervsystemet är med, vilket som blir, kan bli överbelastat. Och då är det det som tar slut. Och då kan man inte fortsätta i koordinationsinlärningen.
Nej, nervtrådarna har ju ett hölje som består av något som heter myelin och det är inte färdigutvecklat. Så att den här signalen då ut till musklerna, den kan avta. Den kan skickas över till någon annan muskelfiber. Och, sådär. Så att det kan innebära att nerverna blir uttröttade. Och det kan gå ganska snabbt. Och då kan det vara bra att köra motocross på ett vettigt sätt då med koordinationsinlärning såklart. Och sen stanna efter ungefär 10 minuter beroende på åldern där då. Och sen köra lite andra koordinativa rörelser sidan om motocross. Så att man kör 10 minuter och hoppar av. Sen kan det vara att man springer någonting, det kan vara att man slår någon kullerbyta, det kan vara att man sparkar lite fotboll eller kastar någonting, sparkar någonting, klättrar till exempel i träd eller för allt det är ju liksom den normala koordinationsinlärningen som förpubertala barn har. Alla de här momenten ska barnen gå igenom för att få så mycket koordinationssystem som möjligt. Som sen hjälper dem i motocross.
Vi har ju den här erfarenheten, framförallt du och jag. För vi har varit rätt så nyfikna på just idrott i sig. Där vi liksom inte ser crossen som en liksom inramad grej. Utan vi har ju tittat in väldigt mycket på gymnastik, cykling. Hur gör de? Framförallt då för bålträning, gymnastik och cykling. Men liksom även tyngdlyftning är vi inne på. Och vi har liksom en ram som är så mycket mer än själva crossen. Där vi har liksom koordinationsinlärning som är väldigt bred. Mycket för att vi vill att få in det här som Bill precis var inne på. Att vi liksom inte bara kör cross för att det är det vi gör när vi är ute på crossbanan. Framförallt då för en yngre barn så är liksom nerverna tar liksom, de blir trötta rätt så snabbt och behöver liksom varieras med mycket mer än bara körning. Kan behövas mycket mer. Och liksom det här med att prova på idrotter, det är liksom det som egentligen är absolut bästa. Jag vet, de här kända simmerskorna. Jag har tappat namnet för vad de heter. Det är två tvillingar som... Nej, det var två friidrottare, tvillingarna. Kallor. De körde ju jättemycket olika idrotter fram till att de var 16, 17, 18 år. För att innan de specificerade sig för vad de ville göra eller skulle göra. De fick liksom en väldigt bred bas för så mycket koordination som de bara kunde. Och det är liksom ingenting som man säger att man ska specificera sig tidigt. Ingenting som man ska specificera sig alls. Vissa säger lite grann olika vad man ska göra. Vissa håller på med två idrotter väldigt långt upp i åldrarna. Även då i elit på elitnivå. Jag vet framförallt innebandy och fotboll har varit en sån grej att man har koordinerat det rätt så mycket fram och tillbaka. Ja. För det är liksom olika tider, olika på året är det liksom olika säsonger liksom. Men nu kommer vi lite grann ifrån crossen i sig, men det är viktigt att förstå liksom att man behöver liksom implementera väldigt många olika idrotter för att få koordinationen med sig. Ja.
Så sen kan man ju de fysträningen som vi har för förskolebarn barn, den består ju i princip av olika koordinationsinlärningsövningar. Och de kör vi ju en timme för alla förskolebarn barn. Mm. Och där har jag ju sett hur snabbt de lär sig. Hur snabbt de får balans, hur snabbt de får upp sin styrka. Det blir ju neuromuskulär styrka då, men de får ju upp en styrka som är högre. Och balansen då, och de kan även få upp en snabbhet, de lite äldre barnen då. Och då övar vi ju med en bana med koner på olika sätt, och sen då ska de röra sig på olika sätt i de här konerna då. Så vi springer höger och vänster, fram och bak, och så är olika hastigheter. Och jag visslar liksom med en pipa då, så att de lär sig att de ska agera utifrån en hörsel som då skapar en koordination. Men i motocross så är det viktigare att ha ögonen med sig. Så att någonting man ser aktiverar starten för ett koordinationsmönster. Och det har vi med ganska mycket. Lite grann med hörseln då, men allra mest när det gäller synen då.
Du är även med frekvensstegen, stå på händer. Ja. Försöka få med liksom mycket, ja, alla de här planen som vi har i vår kropp, liksom, och försöka, ja, få hjärnan till att styra olika, ja, nivåer.
Det här att veta var man befinner sig i rummet är också en del av koordinationen. Den förståelsen, eller bygga upp den förståelsen. Så att om man ligger ner med en rak kropp, händerna bakom huvudet är raka och benen raka, så rullar man åt sidan. I början så rullar de som en cirkel. Men efter ett tag, med lite instruktioner, så kan de rulla helt rakt. Och sen rullar de rakt alltid. Då har de ingen cirkelrörelse med det sammanhanget.
Precis, som att upp till en viss nivå. Så sen när man då har förstått helt, ja, plötsligt, så kan man inte göra fel på något vis.
Nej. Och sen då när det gäller koordinationsstegen, så, eller frekvensstegen kan vi säga, men det är en koordinationssteg. Där har jag haft 6 program som vi har gått igenom, som jag har trott vi skulle kunna köra en hel vinter då. Men det har ju bara gått 4-5 veckor. Sen har jag fått utmana dem i... ja, mer inte tuffa kanske, men lite jobbigare.
Utmanande.
Ja, utmanande, precis, det är rätt ord. Utmanande koordinationer då. För i början när man springer sån frekvensteg, så har man ju stegen med sig. Den är 6 meter lång. Vi har en 4, en 6. De små barnen kör 4 meter. Då har de stegen med sig när de har är klara, så att säga. Ja,
men de får dra ut den varje gång.
Ja, de hyllar in fötterna i snör och liksom så. Och det ser lite roligt ut. Ja, men det går ganska snabbt. Sen lär de sig hur de ska göra. Och det är utmanande även för äldre. Har man inte kört frekvensteg, så är det, har jag märkt, det är väldigt få som klarar det. Så där kan det vara lämpligt om man kör det på klubbasis, att man utmanar föräldrarna då med barnen, och barnen har fått köra det i ett antal veckor. Det kan bli lite skratt där, för det är föräldrarna som har den här frekvensstegen med sig tillbaks. Och barnen klarar det klockan. Så vi anser att det är viktiga grejer för förpubertala barn. Det är därför träningsövningar ser ut som de gör.
Du nämnde ju lite grann det här just med hilla in sig med frekvensstegen, just med att göra fel. Jag bara fick en tanke just med, vi är väldigt noga med att säga och ha den här kulturen att göra misstag är helt okej. Okay. Liksom det är nästan att det är bra,
ja,
att man utmanar sig.
Ja.
Att för då, för vi behöver ha den här liksom tilliten till varandra, att man vågar prova på, vågar göra fel för att göra rätt.
Ja. Sen ibland om man gör fel då, om man ska ställa sig på händerna, så kan det vara att det gör lite ont. Men det är ju ingenting som stoppar de här barnen, utan de fortsätter. Och så är det väl med motorkross också, man ramlar i en kurva någonstans eller på ett hopp och man slår sig lite grann. Det är att resa sig upp igen.
Ja, precis.
Så sen får man vara lite försiktig när det gäller att stå på armar då mot en vägg. Man håller ju upp hela kroppsvikten med armarna och händerna. Och handleden då speciellt. Så man får instruera rätt så mycket och väl för att det här ska fungera. Så det är inte bara det som att ställa sig upp, utan det krävs alltså en viss förståelse för hur man ska göra. Men det fungerar jättebra. Det gör det.
Nu har vi pratat lite just med om, vi börjar när vi är små, liksom provar på olika idrotter. Tänkte liksom gå in lite mer på nu just med den här spontanidrotten, det vi gör liksom mer på fritiden. Det som är liksom, där fritiden egentligen är den absolut största tiden vi har överhuvudtaget. Och liksom, vad är det man tillåter sig göra på fritiden? Är det liksom att bara sitta stilla, eller har man liksom ett litet grann nätverk där man tar cykeln, sticker ut och cyklar, eller man har liksom andra saker som man kan hitta på utomhus? Jag hade ju en väldigt stor fördel att vi har ju växt upp precis intill en skog. Vi har ju liksom, jag och mina kompisar, vi byggde ju hopp och hoppade liksom, cyklar med BMX, byggde hopp, cyklar mycket, liksom fick den här spontanidrotten väldigt lik själva krossen. Jag tror att folk som är mer uppväxta i staden kanske inte har samma möjligheter. Får ni rätta oss om vi har fel. Men att hur kan man skapa så mycket spontanitet, spontanidrott som man bara kan?
Det kan vara lite svårt att göra det.
Ja. Det är en utmaning som föräldrarna har samtidigt.
Ja, det blir det. För att har man inte tillgång till en skog då, så kan klättra och balansera, du kan hoppa och kasta och ha det liksom precis när du vill. Vilket kanske inte är det som gör i städerna också, det vet jag inte. Men det är ju svårare. Då är det ju viktigt, om man nu vill lära in så många konditionsmönster som möjligt, och vara med i ett antal andra idrotter där man har organiserad träning. Sen är det ju då en konsekvens då att föräldrarna får mer och köra. Det tar ju mer tid.
Ja,
det blir det. Men oavsett det, så är det fortfarande för barnens motoriska utveckling, så är det ju bättre.
Ja, men nu bortser jag helt ifrån hur mycket föräldrarna får kämpa för att köra barnen till sina aktiviteter.
Ja.
Så är det ändå det som är det viktigaste för inlärningen.
Ja. För någonstans så får vi tänka på föräldrarna också. Det kommer lite äldre barn sen då. När säsongen är slut så behöver även föräldrarna återhämta sig.
Mm.
De har haft en kämpig säsong dom också. Kanske mest mentalt. Men de behöver återhämta sig dom också.
Vi tänkte vi skulle gå vidare till olika stadier i teknikinlärning. Hur man liksom börjar. Och det är kanske inte helt snutet och näsan eller helt raka skott, utan men det som man har enats kring, det är att man börjar ofta med någonting som är nytt. Vill säga, de kommer in till oss i vårt gym där vi tränar och ska börja träna lite grann tyngdlyftning, lite mer ryck och stöt, frivändningar. Vi håller också på mycket med gymnastiska rörelser. Men det som vi vill ju att alltid att man börjar med att vänja sig till de nya rörelserna. Väldigt enkelt. Det var lite grann det du var inne på att du skulle ta upp där. Just med att man kör långsamt före snabbt. Vi har liksom aldrig någon prestige i att man ska köra liksom någonting snabbt. Utan allting börjar med inlärning, att man börjar långsamt. Vi behöver liksom köra lätt före tungt. Vi kan liksom inte lägga på för mycket bara för att de andra i gymmet gör det. Och jag vill vara som dem. Vi vet om att det blir liksom över tid sämre att göra så att man väldigt ofta får skador som man inte vill ha eller som påverkar en för att man liksom just börjar med att lägga på för mycket för snabbt. Räkna lätt med att ha 5 veckor bara till tillvänjning till de nya rörelserna som ni börjar med. Enkelt före komplext. Detta kanske ligger lite mer på tränaren då, men att enkelheten i övningarna ska liksom göras på ett sånt sätt så att de är enkla för individen. Vi kan liksom inte trycka på en komplex övning för någon. Och här har vi ju komplexfemman som vi har gjort om lite till komplexsexan för att den ska passa våran verksamhet bättre. Där vi har liksom en inkörsport för att de ska lära sig den här rörelsen enkelt. Så vi inte liksom direkt ska köra, vi säger kör frivändning, det ska du göra nu. Utan att vi börjar med de enkla dragen och bygger på över tid. Sen när de då har liksom kommit lite längre in som Bill var inne på, man utmanar dem lite grann. Men utan att de tycker att det är för svårt. Det här är liksom det första man bör tänka på liksom just med ny koordinationsinlärning. Och det gäller ju all inlärning. Om man nu är en förälder som har köpt en krossare till sitt nya barn och är 4, 5, 6 år. Låt säga de är det. Vad ska man då göra? Liksom börja liksom det här enkelt. Köra på en rund bana. Många krossarklubbar idag har ju någon typ av system för nya. Men att man, så att man förstår egentligen vad de går igenom just när man börjar med någonting nytt. Det kan vara att det är för svårt. Att det är någonting som tar emot. Liksom.
Det var det jag menade tidigare. Att det får vara någon väldigt erfaren, duktig körtränare. Som anvisar på rätt sätt. Och som har förståelse för detta med koordination. Och hur lång tid barn i vissa ålder klarar av att köra. Innan det här händer då med nerverna. Att de blir trötta. Och att man lägger till andra övningar. Man kör en viss tid och sen hoppar man av motorcykeln. Ja, man dricker kanske så, men sen kör man lite andra övningar. Med många barn kan man ju köra en liten stafett eller någonting. Man kan köra en liten kort sprintrace eller någonting sånt som man springer. Man kan slå kullerbytor och man kan balansera på någonting. Mm. Så att man utmanar andra nerver och andra muskler än de man använder när man kör. Och då får man återhämtning på dem.
Ja, det, är man, ja, precis.
Det är det man eftersträvar då. Och då tränar man ju ändå. Man gör någonting, man rör på sig. På ett vettigt sätt som skapar koordinationsmönster. Men man sparar eller återhämtar de nerver och muskler som man hade när man körde. Sen är det det också när med körträning att barn behöver kan inte stå upp när de kommer fram till en kurva. Men det är bra att lära dem att göra det. Men tillvänjning vad som kommer sen.
Precis.
Så man ska inte vara rädd för det heller att och vänta med en koordination i motocross till den dagen då det är dags att kunna det. Utan det är bättre att lära sig de här grejerna innan. Även om man inte behöver använda dem just då så är det bättre att öva in dem innan. Så att man är förberedd till nästa storlek på motocrosshoj. Och det är inte väldigt många som förstår det här upplägget och gör det på det här liksom sättet. Men är man erfaren och duktig och förstår liksom det här hur kroppen fungerar för barnen. Så blir det bra också framöver.
Jag vet, jag minns ju tillbaka till den tiden där man gick ifrån en icke-växlad motorcykel till den första växlade.
Ja.
Liksom då helt plötsligt blev det en helt annat koordinationsmönster som skulle läras in.
Ja.
Växla ner och växla upp varje kurva. Och bara det här med drivet komma igång, komma iväg. Det var också liksom jättestor egentligen en låt inte säga berg, men det var i alla fall åt det hållet. En liten kulle att komma över.
Ja, det är en stor utmaning för en hel del. Men hur snabbt går det sen att lära sig det här?
Ja,
det går väldigt snabbt. Eller hur?
Det gör det.
beroende på hur ofta man tränar på det såklart. Det kan man ju träna hemma i garaget också på vintern. Man kan sitta där inne och frikoppla och växla liksom för att det är någon form av förkondition där som någon form av tillvänjning.
Ja, men för vi tänker ju, tillvänjningen är ju, om man ska börja när man är 4-5 år, som inte de flesta, men de som har kört längst och har blivit bäst och börjat väldigt tidigt. De har i alla fall haft någon motorcykel med sig i, ja, så länge de har kunnat cykla har de haft en motorcykel. Mm. Mycket liksom tillvänjningen just att köra motorcykel, gas, broms, så att man har förstått det. Man sätter sig på rätt ställe, man sitter på sidan, ja, men så man har liksom den här dynan mitt emellan skinkorna, så man liksom väljer sig att sätta sig på rätt ställe, ställa sig upp på rätt ställe, hitta balansen. Och när man då kommer in i nästa steg, grov koordination, när man kommer in liksom och börjar, för nu ska det börja likna den riktiga idrotten, då börjar man liksom få in växlingen och liksom få in det i ner, in i kurvorna och upp på rakorna. Så att man får liksom den här stora, breda penseldragen just med vad idrotten ska handla om. Det tror jag är liksom en viktig förståelse, att man börjar liksom med att pensla stort så att man liksom inte riktigt sett stora, för stora krav, så att det inte återigen blir liksom svårt så att man liksom vill avsluta. Mm. Det är ju inte förrän lite senare när man har satt de här grova penseldragen som man kan börja liksom in och fins koordinera själva rörelserna. Är det någonting, ja, du håller med om?
Ja, jag håller med dig. Man börjar med anpassning och sen blir det grov koordination och sen går man över till mer fin koordination. Så måste det vara i den ordningen där. Det viktiga i det här sammanhanget är ju då om man är för prepubertalt barn att man inte tränar det till nivå så att man automatiserar körtekniken då. Växlingen kan man kanske automatisera. Och man får också ta hänsyn till att när man kommer upp i en viss ålder då, en biologisk ålder, så börjar kroppen att växa. Så har man då lärt sig någon form av teknik med den här lite kortare kroppen man har haft och kanske mindre muskulös. Och man kommer in i puberteten och får tillväxt då, både muskulärt och skelettet börjar också växa. Då kan det vara att den här koordinationen som man då har automatiserat, den fungerar inte längre.
Ja, även fin koordination kan också vara lite borta.
Den kan också vara lite borta, ja. Och det kan innebära att man inte hittar hem igen. Man hittar inte till samma känsla när man kör om man nu har automatiserat det tidigare. Så att det gäller att vänta med den automatiseringen till man är där i puberteten och kanske något år in i puberteten.
För det är ju någonting man jobbar med efterhand som kroppen hela tiden utvecklas, som du säger.
Ja.
Att man behöver liksom justera någonting.
Ja.
Man är inte färdigvuxen förrän man är 20. Nej. Ungefär.
Sen är det då barn som kör 85 kubikare som är väldigt duktiga och som blir duktiga även på 125. Som klarar av den här övergången. Men de har säkert väldigt bra hjälp också med folk som tittar på dem och förstår vad det är de behöver förändra för någonting. Som en sån grej som positionen fram och bak på en motorcykel är väldigt viktig. Kommer man till, från 85 till 125 eller kanske till 25 till 4 takter, så måste man ju liksom korrigera ställningen man har. Och då har man ju övat in en koordination med ledvinklarna som är på ett visst sätt. Och helt plötsligt så har man andra ledvinklar och då fungerar inte koordinationen på samma sätt. Och då måste man korrigera. Och lyckas man med det så är det bra. Och det finns ju en hel del som har lyckats med också.
Ja.
Men jag tror de allra flesta klarar det inte. De får problem i övergången där från en liten till en stor.
Så detta här kan ju vara en faktor att ha med sig som en förälder.
Ja.
En förståelse för någon som man kanske upplever sitt barn inte gör som man gjorde innan.
Ja.
Det har hänt någonting. Och liksom, ja. Man kanske blir lite frustrerad. Den här frustrationen blir att man blir ovän med sitt barn bara för att någonstans så är det ingen gratis idrott utan det är mycket pengar involverat, så att det blir liksom en friktion där liksom man förälder och barn emellan blir ovänner och sen slutar man på grund av det. Och det är ju, tycker vi är ju väldigt synd, bara för någon typ av missförståelse.
Ja, för de barnen som kanske lägger av en viss ålder då, i en övergång. Det är kanske en hel del av dem är kanske de som blir nästa svenska mästare. Men de lägger av, alltså för tidigt. Barn utvecklas är lika snabbt. Alltså det biologiska utvecklingen på barn är ju olika. Det hänger inte så mycket ihop med åldern. Till viss del gör det, men det är den biologiska utvecklingen som är viktig att förstå. Att 2-14-åringar, de är inte likadana. De har inte kommit lika långt i sin utveckling. Tittar vi då på skillnad mellan tjejer och killar, så är ju tjejer utvecklas ju mycket snabbare. De är ju ett par år, jag kan inte ett par, men mellan 1 och 2 år snabbare i sin biologiska utveckling. Det får man också ta hänsyn till som tränare, och just när det gäller koordinationsinlärning, och ha den förståelse med sig.
Låt oss tänka nu att vi liksom har ett barn, vi går över mer till den pubertala åldern, mer med 125-250. Det är ju där någonstans som det börjar bli mer likt det man ska göra när man då blir efter pubertal med 250F och 450. Och här sätter man liksom de sista anpassningarna just med vad är exakt specifikt för att köra just på elitnivå. Det absolut det bästa man någonsin kan.
Ge dem förutsättningarna för att komma dit om de vill dit lite senare.
Och vad finns det då för anpassningar man skulle kunna göra? För det är mycket syn, närvarna är mycket med och liksom man beslutar mycket spårval. Man kan liksom få kast upp för ett hopp. Hur korrigerar man just det här? Finns det någon typ av koordinationsmönster man kan lära sig in innan? Till exempel om man kör rakt fram, man låter bakhjulet rulla över en sten. Man korrigerar just på vad som händer. Där man liksom inte är egentligen, man är förberedd på att någonting ska hända, men man vet inte exakt vad man då ska korrigera med det när man kör motorcykel. Så att man någonstans söker liksom analysera vilka krav det egentligen ställs på att köra. Det kan ju vara enduro, är det en massa rötter? Hur känns det liksom att köra över blöta rötter? Liksom? Då kanske man ska lära sig det innan. Och liksom skapa de här förutsättningarna innan då tävlingen är satt. Liksom.
Ja, det är en viktig grej där också som ingår i koordination. Och det är just det att man har ju... Huden har ju liksom känselreceptorer. När man håller liksom benen kring sin hojva så märker man av hur den vibrerar. Om den kastar, den rör sig från sida till sida. Och synen är ju också med. Så synnerven är ju också med i koordinationen. Man ser någonting och agerar. Och det är därför vi har med det på de här förpubertala barnens fysträning. Att man lär dem ett koordinationssystem som baserar sig på att man ser någonting. Man triggar någonting när man ser det här. Och det kan vara till exempel om ett kurs som man kommer in i en kurva som är väldigt hålig. Man ser att den är hålig. Och sen känner man då att det börjar hoppa också i de här stalpen in i kurvan. Har man då ett väl intränat koordinationssystem så vet man att det här är ingen fara. Men de första gångerna som man gör det så blir man ju säkert livrädd. Man tror att man ska ramla av och man ska vorpa då. Men det behöver man inte göra. Men ändå så har man känslan och synen med i koordinationssystemet som triggar någonting.
Och det kan ju trigga någon otrygghet som gör att man inte vill.
Det kan också trygga en känsla av att allting funkar. Va? Och det känns som vanligt. Okej, det känns lite annorlunda men jag fixar det. Men det är viktigt att förstå att synnerverna ingår i koordinationssystemet och känslan ingår i koordinationssystemet.
Så när vi har liksom lyckats med att komma upp till det här, vi börjar med tillvänjning, grov koordination, fin koordination, detaljerat liksom vad idrotten behöver och mer liksom automatiseringen när liksom allting bara flyter på. Tekniken är liksom väldigt bra, men det är låg kraftåtgång. Liksom, man brukar säga att det sitter liksom i ryggmärgen. Och liksom när man varierar liksom upprepningen liksom, så att man, det här är liksom en grej som jag tror att man inte riktigt tänker på. Liksom att det behöver liksom ske i en viss följd. Allting har liksom påverkat varandra.
Ja, och jag tror nu, ni som har lyssnat så här långt, Nu har ni börjat fundera på vad händer då om man inte får det här koordinationsmönstret till att fungera, eller om man inte skapar något koordinationsmönster alls. Vad händer då? Och då blir det såklart betydligt sämre. Det kan vi nu konstatera. Har vi en tränare som inte förstår riktigt vad det här handlar om senare, om ett antal år då, som man förbereder koordinationssystem, så lär barnen sig ett koordinationssystem som är felaktigt några år senare. Och det är då det blir problem att ändra det. Och vissa grundläggande koordinationsmönster för att köra motocross är väldigt viktiga att få in på rätt sätt i förpubertal ålder. Blir de fel, så har man det felet med sig hela livet sen. Man kan korrigera det till viss del, men det blir väldigt svårt.
För här någonstans kommer vi in på talang.
Ja.
Liksom, vad är det som säger? Vad är en talang? Liksom, vi tänker ofta en talang bland andra talanger. Och vad skapar liksom då en talang? Mycket av det här är ju liksom hur vi har vuxit upp, vem vi är, individer. Hur vi klarar av vissa typer av träningar, koordinationer, vad vi har med oss sedan tidigare. Allt det här byggs liksom ihop till en talang. Där man har liksom vissa förutsättningar att bli bra på vissa saker. Där kanske andra personer ännu inte har fått den här möjligheten att träna de här olika kvaliteterna. Men där den personen som har fått kämpa lite extra och utvecklas och mognar och växer upp kommer kanske till att bli bättre än den personen som man tyckte hade talang från början. Där personen som fick kämpa lite, växte upp lite, kom in i puberteten lite senare, hade kanske lite svårare för att bli nämnd som talang, men ändå så hade liksom personen det i sig.
Ja,
alltså, det är svårt att se liksom på individer när de är liksom i de här pubertala åldrarna vem som verkligen kommer att blomma ut sen.
Ja. Det finns exempel på det inom motocross och även inom ishockey som jag håller på mycket med. Det är jättesvårt alltså, som förpubertal att kunna säga, inte som förpubertal, men det är svårt att säga på förpubertala barn vem som kommer att bli duktig senare i livet. I och med att de utvecklas olika och är olika snabbt, olika mycket. Sen är det ju vissa genetiska faktorer då. Alltså, det är ju faktorer som man föds med. Vissa har det ju bättre förspänt genetiskt när det gäller idrott än vad andra har. Men det är som du säger då, att de så kallade talanger, de har ju ganska lätt som förpubertal ålder då. Och sen de andra då, de kämpar ju på och kanske då går om de här talangerna på grund av att de tränar mer och bättre. Så det är ingenting som säger att
den ena är bättre.
Nej, det är jättesvårt att definiera vad talang egentligen är för någonting. Det är någon som, jag tror den allmänna uppfattningen är att det är någon som är bättre än de andra. Då är man en talang. Men vad händer sen då när de bara kör olika SM? De har vuxit upp och kör SM. Då är ju alla som är med där är ju talanger på ett eller annat sätt. Då,
jag hade en liten tanke där, om det är någon som verkligen står ut bland de som kör SM.
Ja,
är då är det en talang jämfört med alla andra då? Liksom, var ska man dra?
Ja, men vi vet ju inte. Det kan ju vara en talang. Det kan ju också vara någon som har tränat extremt hårt. Det är svårt att ha. Jag förmade vägen på 70-talet som heter Joel Smeds. Han började ganska sent i livet och blev jätteduktig. Och det finns säkert andra personer som har på med idrott som har startat sent i livet också, som har blivit duktiga. Som har gått förbi de här talangerna. Genom att ha en bättre och mer en bättre träning. Jag
mer disciplinerad och fokuserad på
ja,
vis.
Ja, precis. Det är något som förkortas LTAD, det står för Long Term Athletic Development. Och det baserar sig på att man leker liksom i början då för att lära in de här koordinationssystemen då hos många idrotter. Och sen ökar man liksom på både belastning, träningstid och svårigheter och utmaningar efterhand som man blir äldre och äldre. Och till sist ska man ju lära sig att träna, man ska lära sig att tävla, man ska lära sig att vinna. Så det finns en del olika begrepp där. Och det är ganska viktigt för alla tränare och föräldrar att liksom förstå att det finns en utvecklingstrappa som man inte kan forcera. Det går liksom inte så bra att göra det. Även om man nu vill att sitt barn ska vara en talang så går det inte att forcera fram att den blir, utan det kommer med mognad, alltså fysiologisk mognad och mental mognad.
Det enda man kan göra det är att försöka skapa viljan att fortsätta träna. Ja. Vilja träna, bli bättre.
I grunden liksom ska det ju vara kul. Ju. Det måste kännas kul. Då finns ju viljan också. Sen är det ju det här med tävlingar och sånt. Förpubertala barn har inte så mycket tävlingar. Men det är ju det enda de vill. De vill ju tävla. Liksom. Ser man på skolgårdar, på dagis och sånt där. Eller förskolor. De tävlar ju alltid. Men när det gäller idrott så får de inte lov att tävla. Men alla vet ju ändå vem som är duktig. Det har väl framgått av andra grejer.
Ja, utom tävlan har man ändå fått en förståelse av som är duktig.
Men en sån grej som balans, det kan vara en genetisk grej som vissa barn har bättre. De har bättre för att känna av kroppens positioner i rummet. Då. Bättre kunna korrigera det i förhållande till andra då. Och det är klart, tar man den genetiska faktorn så när vi börjar köra koordinationsträning, oavsett vad det är, så lär de sig ju snabbare än de andra. Och det är kanske någon form av talang i det då. För balansen är ju grunt viktig i allt vi gör.
Jag vet ju bara själv, för jag har hållit på med väldigt många olika idrotter. Och liksom jag, nu när jag kommer upp i vuxen ålder har börjat med crossfit, med den här typen av träning, så har man ändå haft en lättare att komma in i nya koordinationer. Det kanske också dels är att man har lärt sig olika koordinationer, men även att det är en ny koordination just när man blir äldre. Som inte man har lärt sig fel, om ni förstår vad jag menar där. För någonstans har man, när man blir äldre och ska lära sig någonting helt nytt som inte man har gjort innan, så har man ju inte förstört det på något vis. Genom att träna fel och lära sig fel. Utan man har liksom förutsättningarna att lära sig rätt från början. Med hjälp av återigen den här olika trappan då med, som vi har pratat om, långsamt för snabbt, lätt för tungt, enkelt för komplext etc. Ja. Om man liksom tillämpar den så har ju alla förutsättningar att lära sig någonting nytt även som vuxen ålder.
Ja, ja. Problemet är om man har lärt sig någonting i tidig ålder som är fel. Om man sen ska ändra det i vuxen ålder, det där är ett problem. Men lära sig någonting nytt i vuxen ålder, det fungerar jättebra. Så nya koordinationer kan man lära sig som vuxen också.
För min bror, han var ju med oss ett tag. Han ville också börja köra. Han blev faktiskt väldigt duktig på kort tid, för det var någonting väldigt nytt.
Ja.
Och då hade han ju såklart den bästa tränaren.
det vet ju inte. Nej. Jag kan inte träffa honom, men... oavsett vilket så börjar vi ju på rätt ställe och sen utmanar vi han i fler och fler koordinationer då, i sin körning. Och han blir trygg i det ganska snabbt.
För då, detta är ju det vi kommer in på, liksom, idrottsspecifik koordination. Att köra motorcykel på ett sätt som är på ett gynnsamt sätt.
Ja.
Där vi liksom över tiden liksom låter oss hamna återigen. Stora pensellag, vi lär oss vad som egentligen handlar om. Där vi mer jobbar in på detaljerna efterhand.
Mm. Men när vi då kommer in på pubertal ålder och vi får tillväxt och sådär. Då blir det att vi får justera vår koordination. Och det ska inte vara automatiserat som vi sa innan. Är den del så får vi kämpa med att försöka justera den. För då har vi väl visst kort tid på oss att klara av att göra det.
För vi, om vi säger liksom att vi är liksom nu en person som kör cross, eller enduro eller vad det nu kan vara för idrott. Och vi liksom, det är inte bara koordinationen att köra motorcykel som är viktig. Vi behöver lära oss koordination för till exempel hur springer vi på ett bra sätt. Hur tränar vi i gymmet på ett bra sätt. Finns det tekniker och koordinationer för att köra en knäböj. För att köra bänkpress, för att köra pull-ups, frivändningar eller ryck. Om vi tänker liksom i med tyngdlyftning. Allt det här skapar ju personen som ska liksom tävla och visa sig då bland andra, tävla mot andra. Så det handlar liksom inte bara om en teknik bara för att köra motorcykel, utan man behöver växla in. Om man nu är helt ny, man är vuxen och tänker, men cross hade varit väldigt roligt att köra. Tänk då inte bara på att köra motorcykel, tänk på vad som krävs runt om för att liksom utvecklas i det. Så inte man tror att, liksom att det kommer av sig själv, utan teknik är någonting som någon ofta, någon som är, vet vad de pratar om, som är med, som kan instruera på ett bra sätt så inte man gör någonting som blir fel. Återigen, framförallt då kanske inte för att man ska skadas, men att man gör rätt och kan utvecklas över tid också.
Framförallt kommer man ju åt rätt muskelgrupper när man gör lyften tekniskt rätt. Det är en viktig faktor.
Ja. Jag vet ju att om man nu ser bara till tyngdlyftning, om man nu tyngdlyftning handlar ju om att göra ett lyft en gång, absolut max. Det är väldigt sällan som vi vill att man ska bli den bästa tyngdlyftaren. Mer än att man ska liksom känna av och veta att tekniken är där så att man ändå kan belasta det på ett säkert sätt. För börjar vi göra något komplext som där koordinationen och muskulärt komplext, så kan det bli väldigt stora skador om man liksom börjar för snabbt.
Ja, det finns ingen anledning för oss att träna in den automatiska rörelsen.
Precis, för det blir ju deras specificitet för att de ska tävla i det. Ja. Där vi tänker att kan man lära sig någonting som är säkert, så räcker ju den koordinationen utöver sen. Sen finns det ingen anledning att bli ännu bättre på det.
Sen när man kommer in i puberteten också, då växlar man ju över fysträningen till någonting helt annat. Och det börjar ju också påverka lite grann körningen då. Man börjar orka köra längre tid och man kanske kör lite snabbare. Man får upp en högre puls och ställs nya utmaningar där. Och gör man det på rätt sätt så följer koordinationen med.
Nu har vi gått igenom hela listan som vi tänkte vi skulle diskutera. Ja. Är det någonting spontant som du vill tillägga?
Nej, det är väl kanske det här med alltså motionärer då, när det gäller motocross och enduro. De har ju, jag kan inte vuxit nu senare, men jag tror det var någon gång på 80-90-talet som det blev väldigt många motionärer. Och det är ju jättebra att så mycket folk vill ut i skogarna och liksom röra på sig. Men det är samma sak där, alltså de hade tyckt det var misstänker jag. Om de hade fått någon hjälp tidigt när de börjar, så kan de alltså lära in en betydligt bättre koordination. Hur de ska stå på hojen, hur de ska balansera med hojen under påslag och inbromsningar. Balansera i sidled, för det är ju lite balans från och till när det gäller enduro. Där de har låg hastighet över stengärde till exempel. Sök upp tränare där som är duktiga på att köra enduro och få tips när man börjar. Istället för att öva in någonting som är felaktigt, som någon tränare på ett träningsläger 2 år senare ska korrigera. För det är man i samma läge igen, att det blir väldigt svårt att göra det. Så den tiden man lägger på en erfaren duktig tränare när man lär sig köra som vuxen, den kan vara viktig. För då blir det roligare helt enkelt att köra.
Bra. Jättebra avslutande ord där. Vi hoppas ju såklart, du som lyssnat och du som tittat, att detta var någonting för dig, att du fick med dig någonting av detta här. Och självklart så är ni välkomna att kommentera, fråga, så tar vi med oss det till framtiden. Du kommer lättast i kontakt med oss på via sociala medier eller mail kontakt@snabelmxfys.se. så finns vi där på andra sidan och möter er med stor famn och löper sig. Det sa jag ju. Ja, det var inte meningen.
Men det gör vi oss.
Vi i studion önskar såklart er en fortsatt MX-fys då. Så hörs vi såklart i nästa podd.
Och tveka aldrig att ta kontakt med oss om ni ser oss ute på banan, om ni har några frågor.
Nu har vi inte kört någon sån för nästa. Men vi får se vad det blir nästa. Hör av er om det är något speciellt som ni vill att vi ska lyfta upp ämne. Med det sagt, ha det gott!
Hej,
hej. Hej då!
Jag tyckte det var bättre att vara med oss.